Ja, halleluja. Nu inbjuder vi Herren för verka. Helige Ande, vi tackar och lovar dig så mycket för att du är här på den här platsen. Och vi överlåter den här stunden till dig. Vi ber att du ska verka genom ditt ord så som du har lovat. Där var helst ditt ord predikas, där är du och verkar i människors hjärtan. För ditt ord är inspirerat av dig, Herre. Du har utandats det. Och när det kommer till oss så är det någonting som sker i vårt innersta när vi tar emot ditt tro. Det är det vi vill göra den här eftermiddagen. Vi vill ta emot ditt tro, Herre. Vi vill inte bara ha ytterligare en kunskap, ytterligare en vetskap. Men vi vill också ha ordets kraft och innehåll verksamt i vårt innersta. För att kunna leva det liv och utföra det som du har kallat oss till. I Jesu namn. Amen. Idag så tänkte jag vi skulle börja i första Moseboken lite granna. Och jag tänkte att vi skulle titta i kapitel 6 där. Där finns det ju en berättelse om en mycket känd man som man lär känna ända sedan söndagsskolan. Nämligen Noa. Och man hör talas om Noa och Noas ark. Och ni har säkert haft, vi har det hemma i alla fall, en sån här Noas ark med alla olika djur och grejer som barnen leker med. Och så lär man dem den här bibelberättelsen. Och ibland så blir det så där att vissa saker, de stannar på ett söndagsskoleplan. Jag kommer ihåg att när jag var lite ny på söndagsskolan så var det de två fantastiska pedagogiska hjälpmedlen som rådde på den tiden. Det var sandlådan och det var den här flanellografen. Kommer ni ihåg det? Det var de två hjälpmedel som man använde sig av för att liksom förklara hela Bibelns innehåll. Tack och lov så finns det lite mer multimedia och sånt där numera, så man behöver inte ta till den där flanellen. Men de var inte dåliga alls de där. Om man såg de där gubbarna och man fick vara med ibland, de var riktigt snäll och flytta gubben från ena hållet till andra där i sandlådan så att säga. Och det var härligt. Och det var liksom minnena och associationerna jag hade av Jesus gick och botade den blinde mannen Bartimeus eller något sånt där. Och då tänkte man på sandlådan så här. Det var liksom den association man hade. Det låg på det planet. Och på ett sätt så kan bibelberättelserna, det är väldigt bra att lära barn bibelberättelserna, men de kan stanna på ett slags sagoplan kan man säga, eller en slags oförarglig historia där man berättar om att Jesus gjorde mycket gott en gång i tiden och så ska vi tro på honom. Men så kommer man till en dag då förhoppningsvis det blir någonting mer än en berättelse. Det blir en verklighet, det blir någonting man möter. Man ser den där Jesus som gick omkring och gjorde det här och förstår att han lever idag och han gör detsamma idag och han verkar in i människors liv och förvandlar människors liv än idag. Och Noa är en sån här berättelse som man gärna kan stanna vid det där. Ja, syndafloden kom och det ligger någonstans långt i tiden och det är svårt att liksom räkna hur kunde det ske och kunde det ske och hur hamnade det i vetenskapens alla kalendrar och grejer och så vidare så där. Och så kan man stanna vid det och så är det några som är intresserade av att hitta arken, så de reser land och rike runt och försöker hitta den här arken. Någonstans så hittar det här berget Ararat den skulle ha landat på och ser resterna. Och det finns ju arkeologer som menar på att de har hittat den och sånt där. Ja, det kan vara intressant. Men långt intressantare är det budskap som rymmer sig i dessa versar, som har någonting att lära oss egentligen om hur man kan förverkliga ett gudomligt ord. Hur man kan förverkliga någonting som kommer från himlen. Hur man kan förändra sin tillvaro. Och hur man kan så att säga kanalisera någonting till att bli till nytta i en värld som håller på att gå under. För Noas tid levde en värld som höll på att gå under. Den världen som Noa såg höll på att gå mot sitt slut. Och ni kommer kanske ihåg att Jesus han själv undervisar i sitt eskatologiska tal, alltså talet om de yttersta tiderna. När han stod upp och talade, då hänvisade han till Noa och så sa han, som det var på Noas dagar, så ska det bli i tiden innan människosonen kommer tillbaka. Så man åt och man drack och man gifte sig och man gifte bort sig och allt gick sin gilla gång på jorden. Då, säger han, kommer människosonen tillbaka. Och en ska lämnas kvar och en ska tas med, säger han. Det är mycket dramatiskt i den där situationen. Och så att den här tiden när Noa levde var en tid då ingen räknade med att livet någonsin skulle förändras, eller att jorden någonsin skulle ta slut, eller att saker och ting skulle ta en ände med förskräckelse. Man var liksom så invaggad i en trygghet och i ett liv där man kunde göra som man vill. Man tänkte att eftersom vi lever våra liv så som vi gör och ingenting tycks hända, vi gör precis som vi vill, vi lever omoraliskt och vi lever lösaktigt och vi lever själviskt och vi lever girigt och vi utnyttjar varandra och vi gör det ena och det andra och det tredje och det fjärde och ingenting händer. Det finns ingen Gud som straffar oss, det finns inga konsekvenser för vi. Var och en av oss lever det liv vi själva vill leva och vi är själva normen. Och normen för det liv som så att säga vi ska leva. Och så levde man på Noas tid. Och Jesus han talar också, säger i Lukas evangeliet, så säger han, det var precis samma sak som på Lots tid också. Som på Noas och Lots tid. Människor som kommit in, skapat sitt eget liv, sin egen moral, där eget bästa, det egna bästa är i centrum. Livet handlar om att jag kan få njuta så mycket som möjligt, få ut så mycket som möjligt av livet på så kort tid som möjligt, så att säga. Och det, hela livet är byggt kring det. Och det ser man ju inte minst liksom kring reklamen numera med pensioner och så vidare. Lite mer att leva för, säger de. Det ska vara att man får lite mer pengar då och kan spela tennis eller åka bil eller flyga eller något sånt där. Det är lite mer att leva för. Därför att hela det här livet handlar om egentligen om mig. Det handlar om min njutning. Ja, jag kan vara med i någon insamling någon gång när de har den på tv. För världens barn så har de en, så ringer jag in och är med. Eller jag kan hjälpa till på något sätt. Men livet är hela tiden uppbyggt kring vad är livets mening om inte att njuta av livet. Och nu menar jag inte jag på något sätt att det är fel att njuta. Det tycker jag, det är en del av livet. Paulus säger att Gud har gett oss allt gott att njuta därav, står det i första Timoteus 6. Men det säger han först som andra sak. Det första han säger är att när man har resurser av något slag så ska man använda dem för andras skull, säger han. Och på så sätt bygga en rikedom för den kommande världen, säger han. Det är det första han säger. Men sen så säger han att men Gud har också gett oss allt gott för att njuta av dem. Så det är inget fel med njutningen. Men när njutningen blir min livsstil, när njutningen blir mitt mål, då kommer jag fel i livet. Men det var det så det var på Noas tid. Och det är så det är nu också. Människor, de lever inte för att de har fått någonting ovanifrån. De har fått ett liv att förvalta. De har fått en gåva från himlen. Och den vill de göra någonting med. Utan de lever sitt liv för sin egen skull tills dess de försvinner från livet. Och i den här situationen så såg Gud att alltid när människor sätter sig själva i centrum och sitt eget bästa centrum så blir det dåligt. På något sätt blir det konflikter. Så småningom. Alltså det kan kännas som att var och en sköter sig själv, då går det bra. Men det är inte alls en bra situation. Det är inte alls någonting bra. För i det här under ytan så kommer den onda synda naturen finns där och bubblar på olika sätt. Och den tas uttryck hit och dit och på olika sätt då. Och så här var det också på Noas tid. Och Gud han tröttnade på det här, och vi känner till hela den här berättelsen. Och han tröttnade. Han såg, det står till och med så här att han ångrade sig att han hade skapat människor. När han såg hur mycket ont de gjorde. Ett hemskt uttalande. Egentligen därför att i början var han så nöjd med vad han hade skapat. Han såg på det hela var gott. Och han tyckte att allting var så bra. Och det här lär oss någonting. Att synden har en potential att förstöra väldigt, väldigt mycket i människors liv. När den kommer in så kan den ruinera ett liv. Verkligen. Och det är därför vi är så tacksamma för att Herren både har gett oss en möjlighet att bli förlåtna och försonade från synden. Men också få en kraft att övervinna den och leva i seger över den. Därför att vi är inte ämnade för synden och vi är inte ämnade för att brytas ner. Utan vi är ämnade för att iklädas härlighet och leva i seger och vara lyckliga. Och kunna använda våra liv på ett sånt sätt så att vi känner jag är stolt över det liv jag kan få leva. Och det är det som Herren har gett oss. Men vi läser här nu i vers 13 i första Moseboken 6. Då talar Gud till Noa mitt i den här situationen. Och den är så väldigt lik vår situation. Och därför blir det här ordet så relevant. Då sa Gud till Noa: jag har beslutat att förgöra alla levande varelser. För deras skull är jorden full av våld. Så jag ska fördärva dem tillsammans med jorden. Och det är, man kan väl säga bara lite kort så här. Att det är precis det som kommer ske vid den yttersta domen. Och den är inte verksam just nu. just nu är nådens tid. Så Gud dömer ingen just nu över jorden. Gud håller inte på med domar just nu. Utan det vi ser av katastrofer, det vi ser av olika olyckshändelser, det vi ser av elände som finns på jorden, det är inte Gud som gör det, utan det är en följd av människans synd som pågår just nu. Att, till exempel alla orkaner, det är en följd av att människan har missbrukat sina resurser på jorden, och då blir det på det här viset. Det är inte Gud som sänder de här stormarna som ett straff. Men det kommer en tid då Gud dömer jorden. Då Gud ställer alla varelser till svars. Det är det vi kallar den yttersta domen. Och den tiden ligger framför. Och det är, har, kan vi säga, har en liknande innebörd som vi ser här i vers 13 här. Men då talar Herren till Noa, och så säger han så här: gör dig en ark av goferträ. Inred den med kamrar och bestryk den med jordbäck, både på insidan och utsidan. Och så ska du göra arken. Den ska vara 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Högst upp ska du göra en öppning för ljuset, en aln hög, runt hela arken. En dörr till arken ska du sätta på sidan. Du ska inreda den så att den får en undervåning, en mellanvåning, en övervåning. Se, jag ska låta floden komma med vatten över jorden för att utrota alla varelser under himlen som har livsande. Allt på jorden ska förgås. Men med dig vill jag upprätta mitt förbund. Du ska gå in i arken med dina söner, dina hustrur, dina sonhustrur. Av allt levande, av alla varelser, ska du föra in ett par i arken för att de ska överleva tillsammans med dig. Hankön och honkön ska det vara. Och så står det i vers 22 lite längre ner. Och Noa gjorde så. Han gjorde allt som Gud hade befallt honom. Nu, det intressanta är här att var helst man ska göra någonting för Gud, kan man säga, var helst på något sätt man får ett uppdrag i den här världen, så måste man få det som en uppenbarelse. Det här är väldigt viktigt. Och med uppenbarelse menar jag inte nödvändigtvis att Gud kommer med en ängel och talar, eller att han kommer med en vision som man ser på i fyrfärg eller något sånt där. Men jag menar en uppenbarelse i hjärtat. Det räcker inte att man kan säga så här, det är inte tillräckligt starkt om man bara har läst någonting och blivit lite inspirerad. Utan man måste ha fått komma inför Guds ord, lyssnat till honom, bett över en sak och sen tagit emot det som en uppenbarelse i sitt eget liv som han har här på insidan. En vision. Och vi ser, om vi jämför här i Hebreerbrevet kapitel 11. Hebreerbrevet kapitel 11, så talar författaren där om Noa. I vers 7, 11 och 7. I tron byggde Noa i helig fruktan en ark för att rädda de sina, sedan Gud hade varnat honom för det som ingen ännu hade sett. Genom tron blev han värd till dom och ärvde den rättfärdighet som kommer av tro. Alltså, här står det, i den här står det att sedan Gud hade varnat honom för det som ännu ingen hade sett, står det här. Men i andra översättningen står det sedan Gud hade givit honom en uppenbarelse. Sedan Gud hade givit honom en uppenbarelse. Du förstår, det här med uppenbarelse är någonting som är otroligt viktigt. Det handlar om att du på insidan av dig, hur du nu har fått det är oväsentligt. Men det handlar om att du på insidan av dig har förstått att Gud har talat och sagt någonting. Gud har sagt någonting. Han har talat sitt gudomliga ord och han har sagt det till dig. Och när du har det på insidan, så finns det någonting för dig att stå på som är starkare än allting annat i livet. Nu finns det många människor som har blivit inspirerade av en sak, eller glada över en sak, eller tyckte att en sak har varit bra på olika sätt. Men det har inte blivit en uppenbarelse för dem. De har inte lyssnat till Herren på det viset, eller sökt Gud på det viset, skulle jag kunna säga, så att de ord de har hört kommer omissligen från Gud. Och därför så blir det så att när saker och ting kommer i deras väg som vill hindra dem och stoppa dem, så viker de av, därför att de har ingen uppenbarelse. Många undrar, ibland så kommer många till arken och de tänker så här: varför Hur kan det vara så mycket folk? Och hur kan det vara så mycket arbete? Och hur kan ni åstadkomma alla de här sakerna? Just nu så är vi inne i ett skede där vi bär på två stora byggnader. Förut bar vi på en byggnad och tyckte att det var mycket. Den var på 2500 kvadrat, den byggnaden. Just nu så håller vi på med två byggnader, för att vi inte har fått den gamla såld. Och så har vi köpt en tre gånger så stor byggnad. Den är mer än tre gånger så stor, den är 9000 kvadratmeter. Och kan man tänka så här, hur klarar man av det här? Har ni några miljonärer i församling? Inte en enda vad jag vet i alla fall. Har ni fått några fantastiska liksom hemliga gåvor någonstans? Nej, inte en enda vad jag vet. Har ni någon statlig stöd? Nej, inte något annat än för skola och förskola har vi det, men det är ju som för alla, men inte för den andra verksamheten. Ja, men hur gör ni då? Ja, för det första så ber och så arbetar. Men vad jag vill säga så här, vad är det som driver oss? Vad är det som gör att man blir mer och mer galen i den här världen, så att säga? Så att man tänker så här, att det är inte nog med oss att vi har 2500 kvadrat och hundratals grejer, utan vi måste ta steg och riskera. I det naturliga så handlar det här om att riskera allt det vi har för att ta något större. För vi vill ärligt talat att det här huset är tre gånger större. Och driften är tre gånger dyrare också. Så att det här är en väldig utmaning. Vad är det som gör att man tar sig? Uppenbarelse, vision. Det är att man har hört någonting från Gud. Han har sagt någonting. Han har sagt, gör det här. Genomför det här. Så en människa som har en uppenbarelse på insidan, hon kan aldrig nöja sig med att liksom, låta den där uppenbarelsen bara ligga där och skrota omkring. Utan om man verkligen uppenbarelsen är levande inom henne, så vill hon ta steg i att genomföra det. Men det är också därför så mycket av andlig verksamhet, eller ska vi säga kristen verksamhet, inte håller. Därför att man har goda intentioner, men man har ingen uppenbarelse eller vision över en sak. Man har liksom inte tagit emot någonting från Guds eget hjärta in i sitt hjärta. Och därför så håller det inte. Och det är därför också många människors, många enskilda kristnas liv är så svagt. De har ingen uppenbarelse av vad deras liv skulle kunna bli. Tänk ett ögonblick på till exempel lärjungarna. Tänk på Petrus. Han var en fiskare. Och han var väldigt enkel. Och faktum var att de hånade dem. När Jesus hade dött och uppstått, så hånade de här lärjungarna och sa, de är galileer, enkla män, olärda. För de hade inte gått i många skolor och så vidare. Och Petrus, han ville så mycket, men så hade han problem med sitt temperament, och han hade problem med sina olika svagheter, och i botten var han, som vi alla är, en liten fegis. Så när koleldens prövning kom, så stack han. Men du förstår, det fanns en sak som gjorde att ingenting kunde ta kål på honom. Det var att han hade en uppenbarelse. Så när Jesus hade stått med honom en gång, så ställde han frågan: vem säger människorna att jag är? Som de säger Johannes Döparen, de säger den och säger den. Och sen sa han: vem säger ni att jag är? Och då så sa Petrus: du är Messias, den levande Gudens son. Ni kommer ihåg det här, eller hur? Men lyssna nu. När han gjorde den bekännelsen och sa det, då kom den ännu större uppenbarelsen för hans liv. Alltså hur han var kopplad till den här bekännelsen. Därför att Jesus började uppenbara över honom vad han hade tänkt för hans liv. Så han sa till Petrus: sannoliken Simon Barjona, du ska inte längre heta Simon, du ska heta Kefas eller Petrus, som betyder klippa. För på dig, på den uppenbarelse som du har talat, ska jag bygga min församling. Och plötsligt så fick han ett ord för sitt liv. Han fick en uppenbarelse av vad hans liv skulle vara till för. Och han kunde se sitt liv kopplat med Jesus. Den här bekännelsen som han själv hade gjort: du är Jesus, Messias, den levande Gudens son. Men det var inte bara det som han såg, utan han såg vad han själv var i den visionen, i den uppenbarelsen. Och därför kunde han gå igenom livet. Han kunde komma igenom ett sånt misslyckande. Jag menar, det var ett sånt grymt misslyckande där mörkrets makter försökte så göra slut på honom. Så att, jag menar, det trycket som kom från mörkrets makter över hans liv var ute för att stjäla hela hans liv. Och så är det ibland. Att ibland så är mörkrets makter kommit till vissa punkter i livet då de vill strypa hela livet. Då tänker jag inte bara på alltså det fysiska livet. Jag tänker på den vision vi har för vårt liv, den uppenbarelse som Gud har gett. Djävulen vill ta koll på den. Men hos Petrus så var uppenbarelsen och visionen så stark att han kom tillbaks. Han trodde att Gud var större än hans misslyckande. Och han rusade till Herren när han kallade på honom. Och så fick han bli en väldig välsignelse. Men han hade aldrig någonsin kunnat överleva det om han inte hade en uppenbarelse i hjärtat av vad han kunde bli. Och Judas, som inte hade den uppenbarelsen, för han hade aldrig varit intresserad av att lyssna till att få en uppenbarelse, vilket han också kunde ha fått. Men han var inte intresserad, utan han var mer intresserad av att sko sig själv. Och han var mer osäker och liksom lyssnade till trenderna i det andliga. Han gick och hängde sig när det trycket kom, tyvärr. Men Petrus, han förrådde också. Men han kom tillbaka för han hade en uppenbarelse i hjärtat som kunde bära honom igenom. Föra honom igenom. Och därför är det sagt också, jag vet inte om ni har hört den här legenden. Jag vet inte hur pass sann den är, men den är vacker och den är fin. Men den kan gott vara sann. Jag skulle kunna tänka mig det. Men i alla fall, det berättas om Petrus att när han var ju i Rom i slutet av sitt liv. Och då kom ju Neros förföljelse av de kristna. De fick skulden. Kejsar Nero gav skulden till de kristna för Roms brand som han själv startade egentligen. Och det blev en väldig förföljelse. Och i den tiden så skickade de kristna ut Petrus ut från staden för att rädda hans liv. Och när han gick där på vägen så mötte han en liten pojke. Eller en ung man. Och när han mötte den här mannen så fick han plötsligt klart för sig att det var Jesus som kom vandrande där, den här unga mannen. Och då frågade han honom: Quo vadis domini? Vart är du på väg, herre? Och då svarade Jesus honom: Jag är på väg till Rom för att korsfästas än en gång för mitt folks skull. Att ge sitt liv och stå tillsammans med sitt folk. Och då så står det, då sägs det att då vände Petrus om och gick tillbaks till Rom. Och han led martyrdöden där. Och så som historien berättar så lät han sig själv bli korsfäst upp och ner. För han tyckte inte det var värdigt att bli korsfäst på samma sätt som Jesus. Men hur det än är med den saken. Så i själva den här situationen så fick Petrus en uppenbarelse. Och uppenbarelsen gjorde att han kunde övervinna och överleva i varje situation. Och genomföra det som Gud hade kallat honom till. Och jag tycker det är så tråkigt. För så många kristna som jag ser lever så långt under den potential och möjlighet de har i sina liv. På grund av att de inte har en uppenbarelse i sitt inre av vad de kan bli. Och vad som är möjligt för Gud att göra igenom dem. Utan de fastnar på alla saker som de tycker inte funkar i livet. De fastnar på sin ålder. Eller de fastnar på sin okunskap. Eller de fastnar på sina små förhållanden. Fastnar på sin ekonomi. Eller sin utbildning. Ja, vad helst fastnar de på. Eller sina sjukdomar och sina kroppar. De fastnar på saker istället för att de har en vision i sitt innersta. Av det som Gud vill i deras liv. Och genomför det. Nu. Noah, han fick först en uppenbarelse. Gud sa till honom: Det här är vad jag vill med ditt liv. Jag vill att du räddar mänskligheten när den här vågen kommer. Jag vill att du räddar mitt folk. Jag vill att du tar med dig familjen och jag vill att du tar med dig djuren. Och du ska göra en ark. Och lägg märke till att nu kommer vi till nästa fas. Han har fått en uppenbarelse. Han har fått ett gudomligt ord. Men nu kommer nästa fas. Det är det att Gud säger till honom: Bygg en ark, säger han till honom. Så att det är inte så att Gud säger till honom så här: Du, jag har byggt en ark. Kan du ta den? Han säger inte så. Utan han säger: Bygg en ark. Vet, det är viktigt med en vision och en uppenbarelse för det man ska göra. För uppenbarelsen och visionen ger riktlinjen för det man ska utföra. Men när man väl har riktlinjen, när man väl har visionen, det är då man börjar jobba. Jag vill säga till uppriktigt att det är en av de absoluta nycklarna, till exempel till arkens framgång och möjligheten att vi har kunnat göra. Vi har en vision. Men när vi väl har visionen och säger, vad bra, Gud har gett oss en vision, nu fixar han det här, nu gör han det här. Nej, inte alls. När vi har visionen, det är då det är dags att börja arbeta. Det är då det börjar, kavlar man upp armarna och så kör man igång i kraft av visionen. Och när man stöter på hinder av olika slag, då är visionen där och säger till en, Gud har sagt, Gud har talat, Gud har kallat. Och så fortsätter man. Man då, du förstår det, när man har visionen och uppenbarelsen i sitt hjärta, då, när Noah satt där och snickrade på arken och alla, det var på torra land och alla levde sina liv. Och du vet, det här är förresten, så kan man tänka som en kristen. Man kan tänka, varför ska jag försaka mig? Varför ska jag be? Varför ska jag arbeta? Varför ska jag kämpa? Varför ska jag gå mot strömmen? Varför ska jag ha mindre lön? Varför ska jag liksom avstå från dittan och datan och dittan och datan? Folk runt omkring mig lever ju bara för nyttan och för glädjen. De går ut och de festar, de har det skönt. Och de åker till Bermuda så de gör det ena och andra. Vad de gör för någonting, det är det de lever för. Och så var det på Noas tid också. Han satt där och snickrade på sin ark och svettades. Och de andra levde livet. Då kommer man ihåg, Gud har sagt, Gud har talat, Gud har kallat, Gud har gett mig uppdraget. Och så återgår man till hammaren och spiken eller vad man nu hade på den här tiden. Men vad jag vet och vad jag förstår i den här berättelsen, så står det ingenstans att Gud sände ett gäng änglar som liksom fixade det här åt Noa och hans söner. Utan det var han och hans söner, antar jag, som fick liksom ta virket och fälla träden och hyvla och slipa dem, göra ordning dem och sätta ihop dem och spika och forma och grejer. Och det var ingen liten grej. Han kunde sagt liksom, Gud kunde ha talat till dem och sagt så här, Noa, jag vill att du bygger en jolle. Men det var inte så, det var inte det han fick. Och ofta är det så där att när Gud talar över våra liv, så målar han upp någonting fantastiskt och stort. Och Noah kunde ha sagt så här, han kunde ha sagt så här, det där projektet är ett livsprojekt, det är inte klokt. Du vet inte vad du talar om, Gud, förstår du hur svårt det här är, hur mycket jobb det här är. Men förstår, det är det som är skillnaden mellan människor som får någonting gjort på den här jorden och människor som bara står still. Det finns de som väljer att tro på Guds ord, hur otroliga de än låter. Och så kör de igång och gör vad de kan. Och de börjar att arbeta utifrån visionen och så förverkligar de den. När jag kom till arken, det var ett antal år sedan, så blev jag kallad på av pastor Gunnar och Linda, bland annat för att vi skulle liksom bereda plats för en större expansion. Och det var så där att på den tiden så hade vi varit elevantalet kring 100-120. Man hade haft mer tidigare, men det var nere. Och då så satte vi oss ner. Och så började vi bedja över strategiska åtgärder för att kunna förvalta visionen. För att kunna förvalta det som vi hade fått från Gud. Och vi började göra olika åtgärder på olika sätt. Mycket naturliga åtgärder var det på många sätt. I många delar var det inte ett annorlunda arbete vi gjorde än en affärsstrateg skulle göra kanske. Vi planerade. Vi gjorde strategier. Vi tittade på vad är effektivt, vad är mindre effektivt. Vi analyserade vår verksamhet. Vi började titta på vad har vi för arbetsredskap. Vad har vi för system. Vad har vi för sätt att rationalisera saker. Och det här var mitt jobb i mångt och mycket att göra de här sakerna. Och steg för steg så byggde vi upp en organisation, en administration. En sätt som effektiviserade de resurser vi hade. Och under tiden så kom vi ihåg de ord som Gud hade talat. Varför gör vi det här? Herren har kallat oss. Herren har talat till oss. Så fort vi kommer till ett hinder så säger vi inte, åh, nu går det inte längre, det kommer inte att funka. Herren har talat, Herren har sagt, Herren har kallat. Och så fortsätter vi. När vi skulle ha det här huset som vi nu har köpt, så sa kommunen först till oss blankt nej. Vad jag kan förstå. De ville inte ge oss tillstånden. Vad sa vi då? Åh, det här går inte, det här kan vi inte, det här förmår vi inte. Nej, vi sa, nu ber vi till Herren. Därför Herren har kallat oss, Herren har talat till oss. Så vi bad. Och det står i Ordspråksboken 25 att Gud kan vända kungars hjärtan, eller hur? Och efter vår bön, vi bad precis före mötet, och efter vår bön så beslutade de tvärt emot mot de signaler de hade gett förut. De gav oss favör. Och vi fick köpa huset, och vi fick komma in i huset, vi fick fortsätta. Förstår? Vi betraktar inte motstånd som ett hinder som kan stoppa oss, utan bara som någonting som vi behöver övervinna. Varför det? För vi har en uppenbarelse, och vi förstår att det är vårt ansvar att förvalta. Du förstår, tron. Många tänker att tron, det är någonting som att Gud gör dittan och dattan och så vidare. Men tron är att gå i någonting som Gud har talat. Förstår? När vi praktiserar bön, vi tror inte på att man ber för bönens skull. Vi tror att man ber för att skapa ett utrymme eller skapa en väg som man kan gå på. Alltså man ska gå i sina egna böner. Man ber först och banar en väg i bönen. Man skapar en väg. Men om det är ingen som går på vägen sen, så blir det ingenting av bönesvaret. Hör mig vad jag säger här, för det här är ganska viktigt. Jag vet, för jag har varit i många karismatiska sammanhang, och man har bett och man har bett och man har bett för det ena och man har bett för det andra, man har bett för det tredje, man har haft bönenätter och man har haft bönemånader och bönekvällar och böne allting. Ja, jättebra. Bön är helt omissligt, därför att det är en andlig handling vi gör. Men man måste också förstå att bönen är ett sätt att generera andlig kraft och bryta ner det andliga motståndet, så att man i det naturliga kan handla. Till exempel, om vi ber för frälsning för hela världen, vi ber för frälsning i Kungsängen, men inte en kotte av oss går ut och vittnar för någon, då blir det ingenting. Förstår? Bönen är till för att ta bort den andliga blindheten, det andliga motståndet, de lögner som fienden har sått in, så att när vi kommer och talar Guds ord, då hör de vad vi säger och deras hjärtan blir mjuka och de tar emot från himlen. Så du förstår, när Gud ger en vision, så gör han det för att vi ska arbeta med den. Och Noa, han tittade inte på, det här skulle vara en ark, sa Gud, och den var jättelik, den var flera hundra meter lång, den här arken. Och den skulle ha en undervåning, en mellanvåning och en övervåning, står det. Så det var en hög rackare också. Och det var svårt, och det, jag vet inte om Noa hade kunskapen till detta. Det står inte att han var en snickare, det står inte att han var en byggmästare, en yrkesman på något sätt. Utan han, och det står inte heller att Gud sa till honom varje sak han skulle göra. Det står bara så att Gud sa, bygg den. Och sen står det att Noa gjorde som Gud sa. Många missuppfattar de här sakerna. De tänker att när Gud har talat, då fixar han allting. Men du förstår, nu måste du förstå en sak väldigt, som är väldigt viktig här. Jorden, det är människans domän. Jorden är given till människan. Och det är inte så att Gud inte kan göra saker som han vill och på olika sätt. Det är bara det att eftersom han har överlåtit jorden till människan, så är det också människan som har ansvar för jorden. Och därför när Gud verkar på jorden, så använder han alltid olika typer av resurser som finns på jorden. Det är väldigt intressant om du går tillbaka till första Moseboken kapitel 6. Första Moseboken kapitel 6. Eller kapitel 7 kanske vi kan läsa i förresten då. Vi ska se vad det står så här. Kapitel 8, förlåt. Kapitel 8, vers 1. Där står det så här. Men Gud tänkte på Noa och på alla vilda djur och alla boskapsdjur som var med honom i arken. Och han lät en vind gå fram över jorden så att vattnet sjönk undan. Du förstår, det som sker när du och jag samarbetar med Herren här på jorden, det är att han kommer att vända de saker som finns här på jorden till vår fördel. Han kommer att använda sig av dem för att verka och våra vägnar och våra syften. Ibland så tänker vi så här, och Jesus han säger det själv också så här. Vi tänker så här, kunde inte bara Gud sända ett gäng änglar, så hade det här saken varit fixat. Men förstår, Gud är en Gud som står vid sitt ord. Och Gud är en Gud som är full av integritet. Det betyder att han sagt en sak, då håller han sig till den. Han har sagt till människan, råd över jorden, och ta hand om den, han sagt till människan. För nu finns det någonting som är fantastiskt med Gud. Jag vill att du ska lära dig uppskatta det här. För att många kristna har frustration kring det här. För de förstår inte se på Herren. Utan de tänker så här: Gud, varför bara kommer han inte ner och bara fixar allting, bara dundrar till, han är ju allsmäktig, tänker de så här. Men du förstår, det har med Guds stora respekt för sina egna ord och sin egen skapelse att göra. Gud kör inte över dem han har givit i ansvar till. Han kör inte över människan, utan istället så hjälper han henne. Så Gud kommer in aldrig i ditt liv och aldrig i mitt liv och aldrig i någonting som vi gör för honom, kommer han att ta över detta. Så att vi inte liksom kan göra våra val och inte kan gå våra vägar. Gud kan genom att vi öppnar oss för honom fylla oss med kraft, fylla oss med styrka, fylla oss med möjligheter, fylla oss med energi på olika sätt, så att vi kan genomföra. Men aldrig någonsin kommer han att ta över och bli en maktmissbrukare, för sådan är inte vår Gud. Vem är glad för det? Halleluja! Vi har inte någon Allah som vi kastar oss under. Vi har en Gud som böjer sig ner och som lyfter upp människor, som styrker människor underifrån, för att han är så ödmjuk i hjärtat. Och han är den enda varelsen som existerar i detta universum som kan ha fullkomlig makt och ändå inte använda den på ett destruktivt sätt. Det är något som människan inte klarar, kan man säga. Men Gud klarar det, tack och lov. Och du förstår, det är därför som Herren verkar som han gör. För han håller sina ord. Och han har från början sagt: jorden är ert område. Jag har delegerat och överlåtit det till er. Det är ert ansvar. När ni vänder er till mig så hjälper jag er. När ni kommer till mig så kan ni få kraft för det. Och jag ska ära er för att ni tar hand om det som jag har skapat. Men jag kommer inte att ta över det åt er. Jag kommer inte. Och det är så många ber på ett fel sätt därför. För de ber med tanken om att Gud ska fixa saken. De tar bort elementet av att de förstår inte att tro handlar om att jag har hört Guds ord, handlar på Guds ord och går med Guds ord. Och därför ber de på ett sånt sätt så att de tänker: nu fixar Gud till det här. Och därför är det så mycket stiltje i många situationer. För människor vill bara att Gud kommer och fixar. De tänker på väckelse som någonting som bara Gud kommer och fixar. Men väckelse är alltid buret av människor som har blivit antända av något. Människor som har börjat brinna för något. Människor som har fått en uppenbarelse och som sen börjar springa. Och då kan Gud komma med sin övernaturliga kraft och bekräfta och verka i detta. Men tänk dig hela tiden nu att i princip, jag ska inte säga Gud kan göra vad han vill, men alltså alltid när Gud vill ha fram saker på olika sätt, så är det människor som är bärare av detta. När han ville se till att den här, att mänskligheten blev räddad från floden, utvalde han Noa. När han ville upprätta ett trosförbund och en välsignelse, så kallade han på Abraham. När han ville ge lagen till folket och föra ut folket ur Egypten, kallade han på Mose. När han ville samla sitt folk och göra sitt folk stort och breda ut det, så kallade han på David. Och när han ville tala till folket, så kallade han på profeterna. Och när han ville skapa frälsning för människan, kallade han på sin son Jesus, en människa som du och jag. Och när han ville sprida evangeliet, så kallade han på lärjungarna. Och när han vill nå Sverige, så kallar han på dig och mig. Gud söker alltid en bärare. Därför att den här jorden har han gett till oss till att förvalta och hans vägnar. Och när du och jag vänder oss till honom för att få en vision av vad han har talat angående våra liv, hur vi ska kunna gensvara till det han har sagt, då får vi en bärkraft och en styrka som kan ta oss igenom hela livet. Och jag vill säga, det är underbart att leva med vision. Det är hopplöst att leva utan. Hemskt tråkigt liv att leva utan vision, jag säger. Alltså, när man inte har haft någon vision för livet, då vet man ju inget annat. Men när man väl har fått vision och uppenbarelse för sitt liv, så är allting annat tråkigt i livet, kan man säga. Och när vi har fått den, så jobbar vi med den, så går vi med den, så arbetar vi med den. Och jag menar, hur många gånger har vi kommer in, jag kommer in i alla möjliga situationer när vi står inför utmaningar. Man önskar till exempel, man tänker på det här viset att om Gud har kallat oss det, då borde han ge oss det och det och det och det och det och det och det. Liksom, nu när vi står inför hus så tänker vi, kan man tänka så här, Gud, han nu blir en slickare och blir målare och en rörmokare, byggmästare och en och andra, hoppas man kommer så här och ska lösa hela biten. Ja, och Gud sänder verkligen saker. Det är som han sänder sin vind för över. Man märker efter en stund att det kommer. Men vet du, jag tänkte på det här också, det här bibelordet. Att Gud hade talat det här till Noah. Men sen så när han kom, när arken, så att säga, när det hade slutat att regna, vet du, så hade han tagit med sig en duva in, kommer ni ihåg, i arken. Och det var inte så att Gud sa till honom, nu är det torrt, nu är det säkert, nu kan du gå ut. Utan det var så att han skickade ut duvan. Och så flög den omkring och så kom den tillbaka. Fanns det ingen plats att landa på. Och då visste han att nu är det inte torrt än. Du förstår, du måste begripa en sak när det gäller det här. Att du är kallad att genomföra det Gud har sagt på alla tänkbara sätt. Du får inte vara för dum för att använda dina naturliga krafter och dina naturliga inställningar. Många tänker så här, det här är för oandligt, tänker de. Om vi sitter och gör budgetar eller planerar och så säger de så här, oandligt. Men om vi bara hade det, då hade det varit hopplöst. Och så har många liksom frikyrkor och kyrkor hamnat, att de bara litar på det naturliga. Det gör vi inte alls det. Vi har ett ord från Gud och vi gör våra val utifrån det han talar. Det är så vi gör våra val. Men sen när det gäller att genomföra saker, så använder vi alla till oss tillgängliga medel. Vi använder oss av naturlig kunskap och naturlig förståelse, gör naturliga val och använder vår skalle så gott vi kan. Och så ber vi, så ropar vi till Gud, och så kommer hans övernaturliga hjälp på olika sätt. Han sänder människor, han sänder pengar, han sänder förmåga. Men allting är bara inte löst i ett kick bara för att vi liksom har fått en vision. Utan vi behöver bestämma oss för att nu så kavlar vi upp armarna. Nu ska här arbetas. Och nu ska här be. Så här, nu ska här stridas. Och nu ska här predikas. Och nu ska här förkunnas. Och nu ska här övertygas och motiveras. Och gång på gång så träder vi upp talar ut det som vi har fått från Gud. Aldrig ska vi tröttas. Aldrig ska vi utmattas. Aldrig ska vi sluta. Därför Gud har gett en vision i vårt innersta. Och det är det som bär oss. Det är det som styrker oss. Vi vill komma inför honom och säga, Herre, vi har gjort allt vi kunde. Vi stod inte där och bara väntade på att du skulle dyka upp. Vi gick efter en uppenbarelse och det ljus vi hade. Och när vi gick så fick vi mer. Vad säger Ordspråksboken? Ordspråksboken säger så här: den rättfärdiges vandring är som morgonrådnadens, så att säga, som gryningen som går till zenit. Alltså, det är en växande uppenbarelse. När du och jag vandrar i den uppenbarelse vi har, i det ljus vi har, i den förståelse vi har, så kommer mer och mer ljus över vandringen. Och vi blir mer och mer styrkta i det som Gud vill för oss. Så, vad vill jag säga med det här? Jag vill säga så här. Nummer ett. Du behöver söka Gud både för att få en personlig uppenbarelse när det gäller ditt liv. Och du behöver också få en uppenbarelse av att det sammanhang och den situation du står i är burna av en vision direkt från Gud. Och då menar jag inte, återigen vill säga, när jag menar en uppenbarelse vision från Gud, så menar jag inte att någon ängel kommer och säger det är det som är i ditt hjärta. Att du vet att Gud har talat. Det är det som är det typiska med en vision. Med en uppenbarelse från Gud. Ja, plötsligt vet du bara. Gud har sagt det. Och det andra, att när du har det här i ditt innersta, så gör du allt som står i din makt. Du använder alla naturliga resurser och du använder alla andliga resurser. Du tar emot kraft och kunskap och uppenbarelse och utbildning och undervisning och hjälp från andra. Och du använder din hjärna och du försöker ta reda på det ena och det andra. Allt lägger du ner för att förverkliga den här visionen. För du förstår att, säga, uttrycka det lite grann att krassa här, slöhögar kommer ingen vart i Guds rike. Det blir ingenting gjort. Man måste vara beredd att satsa. Man måste vara beredd att springa tillsammans med Herren. För Herren har inga små tankar för någon människas liv eller för sitt rike. det är otron som kommer in i oss ibland, som säger att det går inte, det funkar inte, vi kan inte, eller säger det är för mycket motstånd, alltså vi måste vara realistiska. Ja, låt oss vara realistiska, men låt oss vara realistiska utifrån visionen, inte utifrån vad världen säger eller vi har lärt oss någon annanstans. Halleluja, nu ber vi tillsammans. Fader, vi bara tackar och prisar dig för ditt gudomliga ord. Vi tackar dig för att du är den som talar till oss och kallar på oss. Du är den som vill ge en vision och en uppenbarelse för vårt liv. En vision som inte är upptagen av, där vi är upptagna av oss själva, vår egen kallelse, vår egen tjänst, vårt eget liv. Utan en uppenbarelse som berättar och beskriver för oss hur vi står i relation till din vision, till din dröm, till din vilja på den här jorden, Fader. Och vi tackar dig för att du vill tala till våra hjärtan. Vi tackar dig för att du vill uppenbara mer och mer i vårt innersta. Och lägga en eld som är helt outsläcklig där inne. Av hur vi kan gensvara till dig och göra din vilja. Vi prisar och lovar dig för det, Jesus. Vi tackar dig den här stunden för att du kommer med en energi och en kraft på nytt in i våra liv. Att när vi fylls av den här längtan efter att få gensvar till dig, så vill vi göra vad vi kan, Herre, för att kunna utföra ditt verk, Herre. Låt oss inte skrämmas av att saker är, det är mycket motstånd eller mycket svårigheter eller mycket utmaningar, eller att vi inte vet hur vi ska göra eller få till saker, att det finns oerhört många saker som inte är på plats, utan låt oss tvärtom glädja oss, Jesus, i att du, Herre, har talat till oss, kallat oss och sänt oss. Vi prisar och lovar dig för det. Helige Ande, vi tar emot från dig den här stunden. Vi tar emot från dig och vi öppnar våra hjärtan och vi bekänner och erkänner. Vi behöver dina ord, vi behöver din kraft. Låt all religiositet, låt all överandlighet eller felaktig andlighet rinna av oss. Så att vi får ett sunt och kraftfullt perspektiv. Där vi lyssnar till dig, ber till dig, söker dig, strider i anden för dig. Men samtidigt använder alla våra resurser som är tillgängliga för oss. För att genomföra din vilja på den här jorden. Vi prisar och vi lovar dig för det. Och jag tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen. Halleluja. Lovat vare Gud.